Vi ska stanna en stund inför en text som är från den gammaltestamentliga texten för söndagen. Och det är från Mika 7, verserna 18 till 20, profeten Mika. Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning, och öppna ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Förlåtelse. Det är ett centralt ord i den här texten. Vem är en Gud som du som förlåter skuld? Vad är det? Ja, det är inte det att Gud så där allmänt är snäll mot oss och bara ser mellan fingrarna och låter udda vara jämnt och säger att okej, ni är nog rätt så duktiga, att det är nog bra så. Så är det inte. Vi kan repetera vad Luther säger i förklaringen eller i sammanfattningen av Guds 10 bud. Jag kunde ju förstås fråga er, ni kan säkert det där. Vad säger Gud om alla dessa bud? Herren, din Gud, är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig. Men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Det här att Gud är en nitälskande Gud, det har i modernare översättningar gärna fått en ny översättning, för nitälskan är ett svårt ord. Det är på ett sätt en svartsjuka, men det är inte en sån svartsjuka som människor känner. För den är självisk. Men Guds nitälskan är en motsvarande omsorg. Han tillåter ingen att komma istället för honom. Han tillåter inte att någonting annat blir högre, viktigare i våra liv än han. Och det är ju då motsvarande som om en man är svartsjuk på sin hustru för att någon kommer emellan eller någonting liknande. Utan det här är en omsorg om oss att ingenting ska tas bort från honom. Men han hemsöker missgärning. Det är ett uttryck för Guds vrede. Gud är verkligen vred när han ser synden. När han ser en syndare som gör emot honom, då är han vred. Så där står det ju också i Romarbrevet i första kapitlet. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanning. Mycket starkt. Guds vrede uppenbaras från himlen. Och den här vreden kommer av ogodaktighet och orättfärdighet. När man undertrycker sanningen, förvränger sanningen. Men nu säger den helige ande genom Mika att han inte håller kvar sin vrede för evigt. Han har sin glädje i nåd, säger han. Han säger att Gud förlåter skuld. Och han tillräknar inte synd hos dem som är kvar av din arvedel. Dem som är kvar av din arvedel, säger Mika. Det här är en sak som visar att det finns två olika slags människor. Det finns människor som Gud har som sin arvedel, och det finns människor som inte är kvar som hans arvedel. Och så här var det ju med det gammaltestamentliga folket, med Israel i gamla testamentet. De avföll från Gud. Och profeten Jesaja, han sa, det finns bara en rest kvar som tror, följer Gud. När profeten Elia hade det som jobbigast, med, då han var ensam mot Baals hundratals profeter, då sa han, jag ensam är kvar som dyrkar Gud. Men då uppenbarar Gud för honom, det finns 7000 7000 i detta folk som inte har böjt sina knän för Baal. Det här citerar Jesaja. Det är den rest som har stannat som trogen, trogna mot Guds ord och Guds bud. Och det är dem som han som Mika säger, dem som är kvar av din arvedel. Då måste vi fråga, vilka är det då som Gud förlåter? Vilka gäller orden om att Gud förlåter skuld och inte tillräknar skuld? Då ska vi gå till det sista som står i texten. Nämligen, du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. När har Gud lovat med ed? Det finns ett löfte som räknas som speciellt viktigt. Där nämns inte ordet ed. Det var löftet till Abraham i första Mosebok 12, Genesis 12. De tre första verserna, och det är så viktiga verser så dem ska jag läsa. Då Gud säger till Abraham, som han då ännu hette: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Vi ska återkomma till det här ännu. Men jag ska också hänvisa till psalm 89. Där finns en konkret ed i vers 4. Psalm 89. Jag har slutit förbund med min utvalde, gett min ed till min tjänare David. Jag ska låta din ed bestå för evigt och bygga din tron från släkte till släkte. Jag har gett min ed till min tjänare David. Det var alltså psalm 89. Det, vad är det här för ed? Jag ska låta din ed bestå för evigt och bygga din tron från släkte till släkte. Jo, det här hänvisar till en profetia, eller ett löfte som gavs åt David, kung David, genom profeten Natan. När David hade blivit en mäktig kung så ville han bygga ett tempel åt Herren i Jerusalem. Men Gud sa till honom, det är inte du som ska bygga det här templet. Men du ska få en son, och genom honom ska det här templet byggas. Då förstår vi ju, det här avser i första hand Salomo, Davids son Salomo. För han byggde templet i Jerusalem. Det är ett väldigt praktfullt och fint tempel. Men han sa en annan sak också. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Och det låter underligt, för Salomo avföll från Gud. Och efter honom, i nästa generation, så avföll 10 stammar från Salomos son Rehabeam. Riket splittrades i 2 delar. Hur kan vi då förstå att Gud hade lovat att hans kungadöme ska bestå i evighet? Det låter ju mycket märkligt. Då ska vi tänka på att det här som Gud lovar åt David där, det säger han. Du ska få en son, en älskad son, som ska sitta på tronen för evigt. När Jesus döptes i Jordanfloden, då kom en röst från himlen. Den rösten kom tillsammans med en duva. Och den rösten sa: denne är min älskade son. Lyssna till honom. Denne, Jesus, är min älskade son. Då bevisar Gud att den son som skulle bygga templet, det var Jesus. Och hans rike och hans tempel ska förbli till evig tid. För hans rike är inte ett rike som är ett jordiskt rike som går under. Hans tempel är inte det jordiska templet i Jerusalem. Judarna, eller många judar, tänker ännu sig att det ska komma ännu ett tempel. Salomos templet återuppstod aldrig sådant som det. Men det kom ett annat tempel som kallas Herodes tempel, det andra templet. Det var det templet som höll på ännu att byggas när Jesus gick omkring Jerusalem. Men då stod Jesus där inför det templet och sa: jag ska riva ner detta tempel, men inom 3 dagar ska jag bygga upp det igen. Människorna omkring sa: vad är det här för struntprat? Skulle han kunna bygga upp ett tempel på 3 dagar? I 40 år har man byggt på det här templet och det är ännu inte färdigt. Och det är ju ett faktum att 40 år efter det här så revs templet igen av romarna. Det har aldrig byggts upp igen. Och Johannes, han vet svaret. När han berättar om det där, då säger han: det var om sin kroppstempel han talade. Det var om sin kroppstempel han talade. Det var inte ett jordiskt tempel. Han skulle bygga upp ett tempel. Ett tempel inte av stenar, utan av människor. Hjärtan. Det templet, det talar Paulus om också i 1 Korintierbrevet 6. Han säger att ni är den helige andes tempel. Det är alltså den kristna kyrkan. Kyrkan, Jesu efterföljare, som han talar om där. Den eden avses att Gud har lovat att detta ska byggas upp. Det står också på ett annat ställe i psalm 132. Herren har gett David sin ed, en sann ed som han inte kan ta tillbaka. En av dina ättlingar ska jag sätta på din tron. Då Mika hänvisar till de här ederna, så inskärper han att Gud är trofast mot Jakob och Abraham. Han kommer att uppfylla sin ed. Men vi sa redan, det är inte alla de som hör till Guds folk, det vill säga Jakob, eller med ett annat namn Israel. Jakob och Israel är ju samma sak. Det är inte alla som hör till Herren, utan bara en rest, en del av dem. För de första som vände bort, de var förstockade. De tog inte emot Jesus. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Och så säger han också att de som tror på Jesus, de som är omskurna i hjärtat, och där anknyter han till dopet, den som är döpt och tror på Jesus, hör Herren till och är därmed hans folk. En rätt jude som har sin berömmelse av Gud. Så nu handlar det alltså om alla människor. Och det är ju det som han säger också åt Abraham. Och där kommer jag tillbaka till det som jag läste. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. I dig, Abraham, Isak, Jakob, Juda och så vidare. Alla efterkommande som sen blev förfäder till kung David. Och kung David blev en förfader till Jesus. Det är Jesus som är den som välsignar alla folk. Abraham är alltså stamfadern. Och han är den som har fått vara ett redskap för att föra detta släktet fram till fullkomningen när Jesus kom. Tänk det här, Mika var verksam ungefär 740-700 före Kristus, under Jesajas tid. Under den tiden syntes inga tecken på att Davids tron skulle återupprättas. Tvärtom, det höll på bara att gå galet. De nordiska stammarna fördrevs några årtionden efter det här. Och 100 år senare så förstördes Jerusalem och templet. Men vi känner till Mikas profetia också från julevangeliet i Mika. Där han talar om att en furste ska födas i Betlehem. En som ska härska i Israel. En som har sitt ursprung före tiden från evighetens dagar. En känd text hos Mika. Då ska vi tillbaka till frågan. Hur förlåter Gud? Jo, det är genom Guds lam, Jesus, som i Gamla testamentet kallades Messias och som på grekiska är Kristus, som vi också har som ett namn på Jesus. Det är han som är den som förlåter, som tar bort världens synder. Mika nämner 2 sätt att förlåta: trampa på missgärningarna och att kasta syndarna i havets djup. Att trampa på något betyder att man har makt över någonting. Man förskjuter någonting. Gud låter inte synden ha sista ordet. Fast hans folk trampar på det heliga genom sin agudadyrkan och fast fienden trampar på templet och till och med river ner det, så har de inte sista ordet. Gud har ännu ett ord kvar. Han sänder Jesus. Han fullkomnar profetens ord. Och Jesus vann seger över synd, död och djävul. Han krossade ormens huvud. En äldre översättning säger att han trampade på ormens huvud. Sönder trampade ormens huvud. Och så använder han ett uttryck som beskriver hur långt synden försvinner. Han kastar våra synder i havets djup. Så långt borta är det. I det havet får inte ens djävulen fiska, brukar man säga. Går inte att fiska upp synderna därifrån. Han försöker plocka fram våra synder. Men det som har kastats i havets djup, det är borta. De synderna ser han aldrig mer. I psalm 103 sägs det: så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Och det som Jesus gjorde, det gäller verkligen alla. I första Johannesbrevet heter det: han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Inte bara för våra synder, utan för hela världens. Det står kristallklart, det gäller alla. Och det här är för Gud en stor glädje. Han har sin glädje i nåd. Hur ska det då inte vara för oss? Det borde ju vara en mångfald större glädje när vi får höra att Gud verkligen har gjort det som han har lovat i Gamla Testamentet. För Mika sa att det ska ske någon gång. Och det blev 700 år framåt i tiden. Men för oss så får vi se tillbaka. Se, det har skett. Det som Gud har lovat med ed, det har skett. För dem som lyssnade till Mika, kan det ha varit svårt att tänka att det här skulle ske? Jo, det kunde ju hänvisa till offren i templet. För Gud visar där hur han förlåter synder. Men efter att templet hade förstörts, vad hade man då för hopp? Hur kunde Gud då förlåta synder? Det hoppet som man hade, det var Guds ed. Han hade sagt, och det håller. Och det som vi har idag, det är Guds ord. Guds ord är den ed som Gud ger oss. Att det här är verkligen sant och visst. Om vi nu till sist ser lite på det här. Det evangelium som jag tidigare läste. Det här evangeliet om fåret som har sprungit bort. Och om myntet som har blivit borttappat. Och sen ännu den tredje liknelsen som finns efteråt i Lukas 15, liknelsen om den förlorade sonen. Så finns det hela tiden det här budskapet. Gud söker, han vill att vi ska komma hem till honom. När den förlorade sonen återvände, då hade den älskande fadern redan sett honom. Han såg honom medan han var långt borta. Han sprang för att möta honom. Som var någonting helt ovärdigt för en man, äldre man på den tiden. Han älskade sin son som hade förstört sitt liv. Han hade förstört halva hans förmögenhet. Men han älskade honom, så han sprang för att omfamna honom. Men det fanns en andra son också i den liknelsen. En som alltid hade varit hemma. Och han blev förargad när fadern ställde till fest för den son som hade förskingrat hans egendom. Det står inget om att han omvände sig, att han blev glad igen. Det står bara att han var sur och ville inte gå in. Fadern gick ut för att tala honom till rätta. Men vi vet inte om han lyssnade. Det säger inte Jesus. Och det här ska också vara en påminnelse om att vi som under lång tid, kanske hela vårt liv, har fått vara med i Jesu gemenskap. Vi ska inte förakta den härliga ställning som vi har. Och särskilt inte se snett på att Gud förlåter sådana som vi tycker är ovärdiga. Kallar tullindrivare och syndare till sig. Det som är det allvarliga med de här texterna är människans förakt mot Guds uppsökande nåd. Att människor inte bryr sig om, vänder sig bort, inte vill ha med honom att göra. Då Jesus berättar liknelsen om farisén och tullindrivaren i templet, så gör han klart att den som förtröstar på sig själv, som skryter och säger, jag har gett tionde av allt vad jag förtjänar, jag fastar två gånger i veckan, är jag inte bra jag. Och den andra, som inte ens vågar titta upp utan säger, Gud förbarma dig eller mig, syndare. Då säger Jesus, han gick hem rättfärdig, syndare, inte den andra. Han förtröstar på sig själv. Han behövde ingen frälsare. Att vända ryggen mot Jesus är oerhört allvarligt. Då har vi ingen barmhärtighet och några att vänta. Det är därför som Jesus på den yttersta dagen ska tala så allvarligt om den eviga elden som är tillrädd av djävulen och hans änglar. Men lägg märke till, han har inte tillrätt det åt oss. Det som han har tillrätt åt oss är den himmelska saligheten. Och han har sökt oss, han har kommit till oss, han har frälst oss genom Jesus Kristus. Och än idag söker han oss, som oss själva är förlorade och fördömda, för att förbarma sig över oss. För han har sin glädje i nåd. Och var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Vad har vi för tullindrivare och syndare i våra, vårt samhälle som vi kanske föraktar? Men som vi framförallt kan berätta för att Gud vill ge denna nåd och barmhärtighet. Tänk att få berätta om att Gud har sin glädje i att förlåta. Amen. Vi ska tacka Gud för det här. Ja, käre far i himlen. Tack för att du inte har övergett oss. Tack för att du har sänt Jesus för att bli vår frälsare. Och tack för att vi får ha ordet om honom med oss. Och att vi vet att det ordet är sant och visst. Det är din ed. Herre, hjälp oss att inte vända ryggen mot dig. Gå bort ifrån dig. Utan att ta vara på din kallelse och din nåd. Medan det heter idag. Hjälp oss också, Herre, att vi skulle få vara dina vittnen. Bland de människor vi möter. I våra familjer, bland våra vänner. Så att någon bortsprungen, något bortsprunget får, skulle få hitta hem. Jag ger du vishet och kraft och frimodighet när du kallar oss att berätta.